Det är fantastiskt att vara här. Nu ska vi se om vi får lite ljud. Eller har jag lyckats stänga av den här? Fantastiskt att vara här. Oj, nu kommer ljudet. Även om jag har små öron så hör jag bra. Det är fantastiskt att vara här. Verkligen. Jag har så mycket att tacka den här församlingen för. Det var hit jag kom. Det var ju lite häftigt med det här som Viola berättade. Det hade jag ingen aning om. Jag hade helt glömt bort det här att jag... När det gällde när man har både som patienter och också när man har själavårdssamtal, som jag har nu då, så ber jag att Gud ska hjälpa mig att glömma så att inte jag på något sätt säger fel saker och hejar på fel person och sådär. Och det har han lyckats med. Jag kommer inte ihåg detta. Jag har ju kommit hit till denna församlingen på 90-talet. Och då har jag fått uppleva så mycket kärlek ifrån den här församlingen. Jag har fått uppleva det som jag kommer att predika om här idag. Jag har verkligen gjort det. Så därför kan jag stå här och känna liksom en trygghet i att jag kan stå och säga att den här församlingen står i detta. Sen är det ju så med alla församlingar att det består av människor. Och vi är ju inte fullkomliga, eller? Inte jag i alla fall. Utan det finns hela tiden en förbättringspotential. Och jag lyssnade till Örjans predikan som han hade förra veckan. Där han sa att det ska vara en gynnsam utveckling. Någonting sånt sa han. Och det är det som vi har hela tiden att förvänta oss av. Om vi lägger församlingen och våra enskilda liv i Guds händer. Så får vi se en gynnsam utveckling. Jag vill be. Och bara låta Guds ord få tala själv här idag. Herre, jag tackar dig och jag tackar dig helige ande för att du är här. Jag tackar dig att du ska förklara för oss var och en. Precis det där som du behöver förklara idag. Gör ditt ord levande, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att jag vet att du vill komma här idag och upprätta och hela människorna som sitter här. Jag tackar dig, Herre, att du har allt i din hand. Och jag tackar dig också hur jag bara upplever hur du säger: var inte rädd, du lilla jord. Jag har lovat att riket tillhör er. Det är redan klart. Amen. Jag blev jätteglad när Johan frågade ifall jag kunde komma och ta en predikan så här. Och jag tycker det är ett fantastiskt bra tema att gå igenom Efesiebrevet. Efesiebrevet är ju väldigt komprimerat och underbart laddat med sånt som församlingen behöver höra. Det var ju inte bara till Efesos, det här har ni säkert hört nu då, för det är ju ett rundbrev som skulle gå runt till många församlingar och som också gäller här idag. Här i Salemkyrkan, här i Sverige, här i världen idag. Så jag tänker att sätt på frekvensen så ni hör vad Gud vill säga om den här texten just idag. Jag ska tala utifrån Efesiebrevet 3 på slutet där från vers 14. Och sen också kapitel 4, de första verserna. Och det här är ju något som bygger på det som redan sagts. Och jag tänker bara för att riktigt poängtera hur fantastiskt det är med Herrens härlighet. Och hur han vill ge oss all himmelsk välsignelse. Så jag tänkte läsa det som ni har hört redan. Väldigt kort i första kapitlet. Jag tycker ni kan ha med er det nu också. Efesiebrevet 1. Välsignad, ta vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss. Har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Är det inte underbart? Helt underbart. Så det som har talats om innan här nu, innan vi kommer till kapitel 3, så är det ju att jag tror det var Johan som predikade om att nu är skiljemuren riven mellan oss och Gud. Jesus har liksom räddat oss, det vet ni. Och Guds plan är att alla församlingar ska vara levande och i funktion. Att vara i det som Gud har tänkt. Och det är en fantastiskt stor nyhet som Paulus kommer med. Om man hoppar tillbaka i tiden, man tänker att då var det bara judarna som fick vara det heliga folket. Och plötsligt kommer han som är en farisé ute i fingerspetsarna. Och har jagat de kristna och plötsligt får en omvändelse. Och nu går in med all sin kraft och riskerar livet flera gånger och allting för sanningen om vem Jesus är. Det är bra att tänka på det när man läser det han skriver. Så nu läser vi Efesierbrevet 3, vers 14. Vi ska se, vi kan ta bilderna där om du kan sätta på dem. Bön och lovprisning heter det ena lilla kapiteldelen, om man säger. Ska vi se till ni får. Ja, ah, den bilden. Nu backar vi lite. Jag valde den här bilden för att visa att det vi pratar om här idag, det handlar om lovprisning och bön, men också enhet i församlingen. Enhet. Och jag tyckte den här bilden var så fin. Sen har ju ni en fantastisk bild med de två händerna, fick jag se här nu. Jättefint. Och då tänker jag att det här visar då många händer som samlas. Jag vet inte hur många av er som är intresserade av idrott. Jag är så där lagom intresserad, kan jag erkänna. Men om man är intresserad av idrott, står man ibland så här inför en match. Och så ska man peppa varandra. Och så håller man alla händer så här. Och så är det liksom, wow, nu kör vi. Precis det ska vi ha i församlingen. För vi har någonting gemensamt. Vi har det som är allra viktigast gemensamt. Jag kommer till det sen. Men ha detta med er, att vi är ett team. Och då är det alla kristna. Men som församling är det väldigt viktigt med enheten. Och vi kommer till det mer. Nu tar vi texten. Där. Paulus börjar innerligt. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden, djupet, allt. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen. Hans är äran i församlingen. Och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Det är en väldigt bra bön, va? Wow. Jag ska säga att jag har ju jobbat som pastor i Lindveden i 8 år. Och min avskedspredikan så läste jag det här. Jag känner bara, wow, det är verkligen... Oh. Och så fortsätter vi. In i det som är något som blir om man fixar den första delen här. Enheten i Kristi kropp. Därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Amen. Det är synd att man inte kan ha all texten samtidigt så ni kan läsa och följa. Men det är fantastiska grejer som sägs här. Jag sa inledningsvis att när jag kom hit första gången så fick jag uppleva att det här fungerade. Och det jag gjorde, det var att jag upplevde kärleken i församlingen. Jag kom hit, jag var nyfrälst. Och Gud hade verkligen talat till mig och dragit mig upp ifrån det här med att jag skulle inte fortsätta jobba som dietist, utan jag skulle göra det som min kallelse var, som jag hade fått när jag var 14. Jag levde i ett äktenskap som var fullständigt söndrigt och trasigt, och vi mådde dåligt alla i familjen. I församlingen här, och nu blir jag rörd, för då fanns det sån kärlek. För jag kom hit, jag var på väg att bli ensamstående, jag var sjuk, jag hade varit med om en trafikolycka. Det var liksom kris på alla håll. Men det jag upplevde här var kärlek. Och det som Jibril nästa vecka kommer att predika om när det gäller tjänstegåvorna. Jag såg dem, fast jag inte fattade så mycket då. Men jag såg att det var en församling som fungerade. För jag fick andligt stöd, jag fick undervisning. Jag hörde Herren säga till mig när jag bad: Gud, vilken församling, var ska jag vara? Var ska du låta mig växa? Så hörde jag hur Gud sa: Salenkyrkan i Vargön. Och jag visste ingenting. Så då ringde jag hit. Det här har jag berättat förut. Jag ringde till Andrew och sa: jag vill bli medlem i din församling. Jag vill döpa mig. Och så hade jag hört hur Gud sa: för där ska du växa. Och vad gör man i en kärleksfull gemenskap? Jo, man växer. Jag fick praktisk hjälp. Vi hade till och med så svårt, jag och mina barn, att vi inte hade pengar till mat. Jag var engagerad i Kronokyrkan som var helt nybörjad precis år 2000. Jag fick till och med en gång hjälp för att köpa mat till julen. Alltså, det var undervisning. Det var allting. Det var hjälpande händer. Och det var, jag bad Gud, du är min herde. Och han sa, ja, jag är din herde. Dig ska inget fattas. Och då fick församlingen fungera. Som händer och fötter och allt så här. Så jag är väldigt tacksam till den här församlingen. Och sen fick jag också börja läsa när jag gick i den här församlingen. Om vi nu hoppar tillbaka till det som står i Paulus, som vi precis har läst igenom. Så vi kan ta nästa bild där, Peter. Så vad menar Paulus? Om jag bara försöker plocka ut några grejer här, så är det ju att om man låter sig fyllas av mer kärlek, om man står fast i tron, om man låter Kristi kärlek bo i oss och låter det som man inte fattar hur det går till alltså. Låter Guds fullhet uppfylla oss. Det förstår inte vi hur det funkar egentligen. Men man kan ana det, man kan känna det, man kan känna det. Och nu är jag sån så jag kan känna det. Det finns de som kanske inte känner så mycket. Men man ser verkan av det. Man behöver inte alltid känna. Men man ser att det händer någonting med ens karaktär. För det som händer det är att då, vi kan ta nästa bild. Jag har det på samma, förlåt. Eller backar du en, ursäkta, det är jag som är. För då, om vi blir fyllda med allt det här som är de första punkterna där. Då kan vi som Guds folk leva värdiga hans kallelse. Och leva i en enhet även i praktiken. Och då, nu har jag bett väldigt mycket i veckan här. Och jag har tänkt mycket på det här med mångfald i församling. Vi har olika personligheter, vi har olika temperament, vi har olika erfarenheter. Vi har olika naturliga gåvor, vi har olika andliga gåvor, vi har olika tjänster. Och så kan det börja bli svårt. Eller? Nej. Kanske inte alls blir svårt. Men ibland kan det vara svårt att förstå varandra. För att vi har olika utgångspunkter. Och då är det jätteviktigt att påminna sig själv om, ungefär som den första bilden. Vi är ett team, vi är ett lag. Vi har ett gemensamt mål. Och nu kan vi ta nästa bild. Kristus, han förenar oss. Han gör det. Vi har en gemensam tro. Vi har ett gemensamt liv. Hur konstigt det ibland verkar, för vi lever, några ligger tajtare och några lite längre ifrån varandra i både tjänster och intresse och allt. Men vi har ett gemensamt mål. Och vad har du för mål? Har du väldigt mycket av Guds kärlek och allting, då är det lätt att hjälpa andra. Det är lätt att se vad det är som Gud vill. Men vi behöver varandra. Jag skrev här uppe att söndrade vi falla, alltså enade vi stå. Har ni inte hört det, va? Enade vi stå, söndrade vi falla. Och man tänker sig någon film där det är några krigare som ska ut liksom med hjälmar och allt, och de sa ja, och så ut i krig och så riddare eller något sånt där. Men jag tänker som församling. Enade vi stå, söndrade vi falla. Vad vill djävulen? Han vill söndra, han vill splittra, han vill förgöra, han vill slakta. Han vill göra allt det här negativa. Medan vad vill Jesus? Han vill ge liv, han vill ge frid. För han är kärleken. Jag har en väldigt konstig grej nu. Jag vet inte om jag vågar säga det här, för det blir så. Jag är väldigt praktisk. Och kanske för att jag varit dietist. Så hade jag med mig en gurka, men jag låt den ligga i väskan. För jag tänker en bild så här. Gud gav mig den här i veckan. Och det var en bild av en vanlig gurka. Och vet ni hur mycket salt det är i en vanlig gurka? Per 100 gram. Vanlig gurka. Nej, det är inte så lätt. Jag fick slå upp det i Livsmedelsverkets databas. Det kan ni göra om ni vill. Om ni undrar någon gång hur mycket näring det var. 0,01 gram natriumklorid i 100 gram gurka. Det är nästan noll. Och det jag fick se som Gud gav mig så här en bild av. Och det jag tänkte nästan ta med mig. Det var en stor burk med saltgurka. Hur mycket salt tror ni det är i saltgurka om man tar per 100 gram? Om man tänker, vad sa du? 66? Ja, alltså jag trodde det var mycket mer. Det är inte så mycket som man tror. Och då blev det som blev grejen. För jag trodde också, ja men det är ju, jag borde ju veta, jag var elitism, men jag trodde det var högre. Det hamnar någonstans vid 2, 3, upp till 6 gram per 100 gram. Men om man tänker från 0,01, om det blir en fördubbling så har det varit 0,02. Men det var inte 0,02, det var inte 0,03, utan det var faktiskt en helt annan decimal. Och så började jag tänka, okej, vi är precis som Paulus, han sa, jag den allra minsta. Och tittar man i grundtexten så står det, jag den allra minstaste. Han kunde vara ett starkt redskap för Gud. Och jag och du, vi kanske inte alltid känner oss så stora och stöddiga och tänker, vi ska ju vara salt i världen, vi ska vara ljus och salt i världen. Och då kommer jag tillbaka till salta gurkan här. Den är inte jättesalt, men det är en väldigt stor skillnad på en vanlig gurka och saltgurka. Och vad är det som gör att saltgurka blir salt? Jo, för man lägger den i en burk och häller i en saltlösning, kan man ju säga. Och så blev det så här tydligt att om man är i burken, i den här saltlösningen, då är det svårt att inte bli salt. Även om man inte blir 100% salt. Så blir man kanske 2 eller 6% salt. Så ligger man där. Och är det så, så tänker jag också att om vi nu ska säga, vi kan ju inte säga att vi är gurkskivor här, det hade varit jättekonstigt. Men nu säger jag ändå. Att om man tänker sig att vi är i församlingen här. Här är det ungefär som ett saltlag. Här får vi bli sältade för att sändas ut i världen. Om vi tänker en gurkskiva som ligger i en saltlag som man plockar ut, sköljer den i vatten, så kanske den blir mindre salt. Då behöver den tillbaka in i salta gurkburken och få bli salt igen. Tramsig bild, alltså jag brukar få sån här konstig. Sen är det också så här att om jag som en saltskiva ligger bredvid en annan saltskiva som är väldigt lite salt, som nyss har kommit ner, då kommer det här, nu pratar vi osmotiskt tryck och lite olika så här med salt och vatten, vill ha balans och sådär. Då kommer det att ge. På samma enkla sätt är det med dig och mig. Att Guds rike, Guds sälta kommer liksom bara att flöda ut. Och vi kan känna oss väldigt osalta. Men här idag så tror jag att Gud vill att du och jag ska få uppleva ännu mer av det här. Att vi ska få bli rotade och grundade i Guds kärlek. För vad händer då? Jo, vi blir salta. Vi ger det här sundheten ut till världen. Sundheten till oss själva. Vårt sätt att tänka och vara och göra. Och jag är inte där. Utan jag vill ha det ännu mer. Är det någon mer som vill ha det mer?
Jag vill ha det.
Amen. Vi behöver det. Det här med kärleken. Vi fick ju härligt när Viola läste från Lukas om den barmhärtige samariten. Kärleken alltså är något som inte bara Paulus pratar om. Jag vill bara ta det lite grann kort. Och kärleken, då handlar det inte om den där mänskliga kärleken eller det här med tjejbaciller och killbaciller som man kanske pratar om på skolan och dagis, utan det handlar om en kärlek där man blir sedd och älskad och bekräftad av en himmelske fader som vill komma med all himmelsk välsignelse. Det är en väldigt stor skillnad. Och det är inte bara Paulus som pratar om detta. Jag vill bara betona det för att Jesus själv, han säger så här. Det står ju på flera ställen. Och nu kommer jag till något så väldigt centralt som gyllene regeln. Det här kan ni. Om man tittar på, vi kan ta nästa bild. Ja. Alltså, Här säger Jesus själv att detta är väldigt centralt. Det här är något som hela lagen, hela gamla testamentet vilar på. Man kan sammanfatta det här, även om Jesus är den som sammanfattar allt. Jesus svarade, han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och sen tänker jag också säga, i Johannesbrevet 17:23, det har vi ingen bild på men ni kan lyssna. Johannes 17:23 så står det något som jag tycker är så viktigt och som har utmanat mig väldigt mycket. Jag i dem, du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig, säger Jesus. Alltså 1 Johannes 17:23. Jag i dem, du i mig, så att det är fullkomligt förenade till ett. Och då tänker jag på den här, ursäkta, tillbaka till den där gurkburken. Alltså vi är omslutna av Gud, precis som med en burk. Vi är omslutna, vi är i honom. Och vi kan dra åt oss allt det som vi behöver för att få vår inre människa ska få ny kraft. Att kunna fungera ute i kallelsen. Jag ska strax avsluta, men jag tänkte jag ska också ta några vittnesbörd. Tredje maj nu här, alldeles nyss, så var det på P3. Det är så underbart, det kanske är någon som har lyssnat till det här. Då var det ett vittnesbörd och det var ett vanligt program som heter, nu ska vi se, jag skriver upp det, Verkligheten heter programmet. Och man kan lyssna till det här om ni går in på P3 och kollar på datorn. Så kan man lyssna på det här. Det är ett vittnesbörd om en kille som satt i fängelse i Uruguay. Kriminell, en hiphoppare. Så hade haft ett kartellen, ni kanske känner till det här mer än vad jag gör. Han hamnar i fängelse i Uruguay. Han hade gjort mycket konstigt. Utpressat människor på pengar. Han nämnde att han hade haft mord i sin bakgrund också. Och han satt alltså i fängelse och hade väntat i 2 år för att få en rättegång. Och när det väl blev en rättegång så skulle det förväntas att han skulle få vara fängelse 10 år till. Nu händer detta, att kärleken driver hans fru och hans syster att gå till en kyrka i Stockholm. Jag tror det var Stockholm, låt det vara osagt. Går i alla fall till en kyrka och där ber församlingen. Jag kan tänka mig precis som Paulus föll på knä och de bad för den här mannen i Uruguay. Att han skulle bli befriad, men framförallt att han skulle bli frälst. För det hade hans fru och syster blivit. Och så får man höra i radion hur den här killen då, som nu är fri och frälst. Och hela hans kartell, hela hans grupp har blivit frälsta. Då berättar han att hans fru och syster ringde till honom i fängelset. Och så säger de massa saker om Jesus. Och de säger också saker som gör att han tänker, när jag kommer hem och blir fri från fängelse så ska jag nog ta ur dem det där med kyrkan och Gud och allt det där. Men det är någonting som har hänt med dem. De har blivit friska och sunda. De mår bra. Och så säger de också att det kommer en man snart till dig. Och sen kommer det en man när han är där i fängelset. Han är på ett gym på fängelset. Och så kommer någon där på fängelset och säger, du, nu är det tid för gudstjänst eller andakt eller något på fängelset. Gå dit. Och han hade svettiga kläder, berättade han. Bry dig inte om det, ta en ny tröja bara och gå med nu. Och så går han dit. Och så börjar en resa för honom. Och han blir frälst. Och så är det någon, en pastor uppe i Sverige som nu också blir intervjuad. Och då frågar han så, men hur i all sin dag tänkte ni då när ni bara be för någon som är i Uruguay? Kärleken, säger den här. Hernan heter den. Kärleken. Vi bara älskar den här mannen. Vi bara älskar och vi brukar se att han skulle bli fri. Och av alla möjliga konstiga vägar som händer där så blir det att han blir fullständigt fri. Han blir fri. Det blir någonting, jag kommer inte ihåg, som gör alltså att han blir helt utskriven. Och han får till sig från Gud. Jag är den första som ska bli utsläppt här. Han delar ut sina grejer som han hade, madrass och kläder och sånt, till andra fångar. Och säger, jag ska bli fri, jag ska bli fri, jag är frälst och nu ska jag bli fri. Vi är inte bara i anden utan jag ska bli fri, jag ska komma hem till min fru. Och alla tänker att han är lite tokig, men det blir så. Jag tycker det är ett fantastiskt vittnesbörd som får komma ut på P3. Ja. Sen ser vi saker hända när kärleken drabbar människor här i kyrkan och i Pingstkyrkan Vänersborg och i Kronokyrkan. Och vi vill se mer, eller hur? Så nu ska jag avsluta med att bara be. Och vi ska få lite sång. Och sen ska det vara förbön. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du kan förvandla, du kan ge nytt liv.